Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkommen tillbaka till Storytel. Hej och välkommen tillbaka till Storytime-podden med mig, Evelin Blomfelt. Idag är ett litet specialavsnitt för jag kommer att köra två helt olika berättelser efter varandra. Så först blir det lite stalker-berättelser, två stycken. Och sen avslutar jag med en historia om att vara inlåst i klassrummet väldigt lång tid. Och nu sätter vi igång.
För några år sedan hyrde jag ett hus i Norrland. Det var ett område precis utanför närmaste stad. Det kändes som den perfekta balansen av att ha utrymme och ha trevliga grannar nära nog utan att känna sig isolerad. Men området hade ingen gatubelysning och det blev väldigt mörkt, speciellt om nätterna, om det var molnigt och inte kom igenom något månljus. Det störde mig inte så mycket dock. Det fick mitt hus att kännas ännu mysigare på mörka nätter. Jag kom hem från jobbet en kväll mitt i vintern. Det var en sån molnig natt. Så när jag körde upp till mitt hus såg jag precis där billyktorna slutade och min framveranda som var upplyst. När jag klev ur bilen kände jag lukt av cigarettrök. Det var konstigt för jag hade aldrig känt den lukten nära mitt hus förr. Och jag tror inte att någon av mina grannar rökte. Men jag såg ingen i närheten så jag ignorerade det bara och gick in i huset. Jag hade just gått av ett skift och fått jobba flera timmar över. Så jag kände mig väldigt trött. Trots att klockan inte ens var 7 på kvällen än bestämde jag mig för att ta en dusch, göra mig i ordning för sängen och sen gå och lägga mig. Jag vaknade en stund senare säker att jag hade hört ett ljud inuti mitt hus. Jag blev inte orolig direkt, för jag brukar låta min vän svinga förbi efter jobbet och ta en dusch när han har sina nattkurser. Jag hade till och med gett honom en extra nyckel så att han kunde svinga förbi till och med när jag inte var hemma. Men han brukade alltid smsa mig före och låta mig veta att han skulle komma. Och jag hade inte hört min telefon ringa till. Jag sträckte mig över till mitt nattduksbord och plockade upp min telefon för att se om min vän hade skickat ett sms. Det starka ljuset från min hemskärm bländade mig. Det här var dagarna innan iPhones fick funktionen av att dimma ner ljuset på skärmen. Och min skärm var så stark så den lika gärna kunde varit en ficklampa. Genom kisande ögon kunde jag avgöra att klockan var strax efter 9. Men jag kunde inte avgöra om jag fått något sms. Jag la telefonen tillbaka på nattduksbordet och ropade ut min väns namn. Det följdes av en stund av total tystnad innan jag hörde höga fotsteg som började springa på nedervåningen i mitt hus. Jag slängde mig ur sängen och sprang fram till min garderob. Vem den var så hade den redan tagit sig upp för trapporna vid laget jag hann kliva in i garderoben. Huset hade 3 rum på övervåningen. 2 sovrum på vardera sida av korridoren och 1 badrum längst ner. Båda sovrumsdörrarna visste jag att jag hade stängt och rummet jag var i var ett extra sovrum. Men jag visste att badrumsdörren stod öppen. Jag hörde vem den var i mitt hus storma ner för korridoren, förbi min sovrumsdörr och in i badrummet. Och tack gud att han gjorde det. Det gav mig tillräckligt mycket tid att öppna vindsluckan som fanns i mitt rum och häva mig själv upp i den lilla luckan upp på vinden. Jag hade knappt hunnit få upp fötterna på vinden när min sovrumsdörr slängdes upp. Jag hörde fotsteg springa in i mitt rum och stanna till. När den inte såg mig i rummet sprang den tillbaka ut i korridoren in i det andra sovrummet där jag bara hade flytt kartonger, några träningsvikter och ett bord där jag brukade sitta och måla. Jag antar att den bestämde sig för att om någon gömde sig så skulle det vara i sovrummet där det fanns en säng. För de stormade tillbaka in i rummet och slog på lampknappen. En stund senare revs garderobsdörren upp. Jag satt ihop krupen på min vind med foten bara en liten bit från vindsluckan så att jag kunde försöka stoppa dem om den skulle försöka klättra upp här. Från vart jag satt var allt jag kunde se personens knän och neråt. De hade smutsiga blå jeans och ett par gamla slitna arbetsskor. Och efter några sekunder efter att ha letat i garderoben klev den bort och jag hörde en hög krasch från mitt rum följt av ett skrik fyllt av frustration och ilska. Skriket var nästan vad som skrämde mig mest. Det påminner mig alldeles för mycket om min styvfar som brukade skrika på ett liknande sätt när han tappade sitt humör. Till slut hade han lagts in på en mentalsjukhus med flera psykiska diagnoser som hade resulterat i våldsamma tendenser och utfall. Mannen i mitt hus sprang ner för trapporna igen och jag hörde höga brak och smällar medan saker slängdes omkring och vältes över. Jag satte ihop krupen på vinden. Och jag hade lämnat min telefon medan jag sprang till garderoben. Och jag var inte säker på att jag kunde klättra ner härifrån utan att han skulle höra det. Efter ett tag slutade alla ljud. Jag började räkna sakta. Jag nådde 1000 innan jag bestämde mig för att det var säkert nog för mig att klättra ner och ringa polisen. Det första jag märkte när jag klättrade ner från vindsluckan var att inkräktaren hade vält över min säng. Jag antar i ett försök att hitta mig. Det var den höga kraschen jag hört när han klev bort från garderoben. Jag kunde inte hitta min telefon, så jag tog hemma telefonen bredvid min säng och ringde polisen. Jag väntade i mitt rum tills jag hörde dem ropa från nedervåningen. Först då vågade jag gå ner och såg direkt att hela huset var en enda röra. Men jag hade förväntat mig det. Stolar hade välts, soffan hade flippats över. Alla böcker, bilder och dekorationer jag hade på mina hyllor var utspridda över hela golvet. Skåpluckorna i köket var vidöppna och mat hade slängts på golvet. Men såvida jag kunde avgöra var det enda som saknades en köttkniv från träblocket i mitt kök. Polisen genomsökte huset från topp till tå. De såg att bakdörren hade öppnats av en kofot. De hittade också några cigarettfimpar vid mitt staket och lite folie och ett tomt pennskrin använt för droger. Så de gissade att han hade varit utanför mitt hus och bevakat mig i flera timmar. Jag insåg då att han måste ha stått där ute och rökt en cigarett när jag kom hem. De samlade ihop allt bevis som de hittade och sa åt mig att jag skulle bo med familjemedlem eller vänner och få dörren fixad så fort som möjligt. Jag bestämde mig för att bara inte sova. Jag flyttade över en tung hylla till den trasiga sidodörren och spenderade de restkommande timmarna med att städa upp allting. Jag gick ofta över till fönstret med en ficklampa och sken ut över staketet där polisen hade hittat cigarettfimparna. Men jag såg ingenting. Den nästkommande dagen fick jag min dörr fixad och installerade rörelseaktiverade ljus runt hela gården. Jag drog upp en telefonlinje på vinden, för jag ville aldrig vara fast där uppe utan en telefon någonsin igen. Inget mer hände någonsin i det huset dock. Jag bodde där ytterligare i 3 år utan en till incident. En till förberedelse jag gjorde var att träna på att ta mig upp ur sängen, klättra upp på garderoben och upp på vinden så fort och tyst jag bara kunde. Jag fortsatte till och med den här rutinen när jag väl flyttade. Men nu har jag ett kryputrymme bakom min garderob istället för uppe på vinden. Jag försöker att inte tänka på vad som hade hänt om jag hade varit lite långsammare med att ta mig upp på vinden. Eller om jag hade gått in i sovrummet innan badrummet. Nästa berättelse. Det här hände mig för några år sedan. Jag var i tidiga 20-årsåldern och studerade i Paris i Frankrike. Jag var på väg hem från universitetet. Jag tog vanligtvis alltid en kort bussresa och gick resten av biten. Den dagen kände jag mig obekväm. Jag kunde känna att en kille såg väldigt intensivt på mig. Jag var van med att få blickar, men hans blick kändes djurisk. Det är svårt att förklara, men jag kände mig som ett byte som blev jagat. Jag bestämde mig därför för att kliva av bussen några stopp tidigare än vad jag egentligen skulle. Jag ville undvika honom och jag ville inte att han skulle veta vart jag vanligtvis klev av. Precis som jag lärt mig i filmer så väntade jag tills någon annan tryck på stoppknappen i bussen. Och sen väntade jag till allra sista stund för att kliva av bussen så snabbt jag bara kunde. Jag märkte inte att han klev av samtidigt som jag. Precis när jag började känna mig lättad av att ha tagit mig ur en obekväm situation såg jag över min axel och där var han, några meter bakom mig. Jag hade en hemsk känsla av att hans ögon bara sett bort en kort stund medan jag såg på honom. Så jag gick in i en butik, tog fram min telefon och låtsade som att jag ringde någon. När jag inte såg honom utanför längre gick jag ut och började ta mig hem så snabbt jag bara kunde. Jag fortsatte se mig bakåt på den tättbefolkade gatan. Zigzackade bland olika gator. Gick över övergångsställen jag inte behövde egentligen. Och till slut, när jag inte fick syn på honom någonstans längre, började jag intala mig själv om att han klev av på samma hållplats som jag, bara av slumpen. När jag tog mig fram till min byggnad såg jag mig om en sista gång. Och där var han. Hans blick skrämde mig. Han flinade. Jag sprang in i byggnaden, tog 4 trappsteg åt gången och flög upp. När jag tagit mig högst upp tog jag mig snabbt in i min lägenhet och smällde igen dörren och låste den. Sen frös jag på stället. Min porttelefon ringde. Fråga mig inte varför jag svarade. Jag ångrar det grovt nu. Jag kunde höra att porttelefonen i lägenheten mitt emot min också ringde samtidigt. Han hade tryckt på alla knappar, en för en, och hoppades att någon skulle öppna upp portdörren. Men nu visste han mitt namn. Gabrielle, sa han. Åh skit. Jag kände mig som ett rådjur i strålkastare, fastfrusen på stället. Öppna dörren, snälla, sagt i en bönande röst. Jag vill bara prata med dig. För någon anledning kunde jag varken röra på mig eller prata. Kom till fönstret, la han till. Se på mig. Du kommer se, jag är inte en dålig kille. Någonting klickade då i mitt huvud. Han ville spåra vart min lägenhet var av att jag visade mig i fönstret. Och jag tänkte inte göra det misstaget. Jag la på. I chock. Jag väntade precis vid min dörr i vad som kändes som timmar. När jag till slut lyckades lugna ner mig själv ringde jag min långdistanspojkvän. Och han sa direkt, ring polisen. Varför ringde jag inte polisen? Jag vet inte. Hade det hänt idag hade det varit den första saken jag gjort. Rädslan för att göra en stor grej av en liten sak. Kanske. Vilken idiot jag var. Så jag ringde min bästa vän istället. Jag ville inte känna mig ensam. Jag berättade om allting som hade hänt och efter en stund kändes allting lite bättre, säkrare. Vi började skratta och helt plötsligt ringde porttelefonen igen. 2 timmar hade passerat sen jag hade kommit hem. Jag svarade. Gabrielle, sa rösten. Öppna snälla. Jag kommer fortfarande ihåg rysningarna jag fick. Han var fortfarande där. Han hade varit där hela den här tiden. Jag var tyst. Stelfrusen. Han var också tyst, men jag kunde höra hur han tänkte. Gabrielle, släpp in mig. Jag är så törstig, sa han. Ge mig bara ett glas vatten. Det här blev paralysen jag la på. Jag kröp ihop i ett hörn, bokstavligen i fosterställning. Livrädd. Sen väntade jag. Jag var för rädd för att göra ett enda ljud ifrån mig. Jag visste att han inte kunde höra mig från hallen utanför. Men jag var för rädd för att ens andas. Porttelefonen ringde igen och igen och igen. Jag svarade inte den här gången. Till slut kröp jag ihop på soffan och somnade av ren utmattning efter adrenalinet. Och jag hörde porttelefonen ringa en gång till mitt i natten. Jag vaknade på morgonen. För rädd för att lämna min lägenhet ringde jag min pappa som kom för att hämta mig. Det var ingen i korridoren utanför i trapphuset. Men det fanns ett brev i min postbox. Gabrielle, jag är en snäll kille. Du borde ha öppnat dörren för mig. Vi åkte direkt till närmaste polisstation. Polisen lyssnade och sa åt mig att jag såklart borde ringa dem direkt utan att tveka. Min pappa ringde en låssmed och installerade sen en ny portkod i våran byggnad samma dag. och sa åt alla av mina grannar att aldrig öppna dörren för någon de inte kände igen eller bjudit över. Han satt sen i kaféet mitt emot min lägenhetsbyggnad med två manliga vänner varje kväll i 2 veckor efter incidenten. Men jag såg aldrig staken igen. Efter det här hände började jag ta en annan rutt hem från universitetet varje dag. Jag höll i min telefon hårt i handen och såg tillbaka hela tiden när jag gick utomhus. Än idag observerar jag noga fortfarande min omgivning. Och jag svarar aldrig i porttelefonen om jag inte förväntar mig besök.
Ja, om ni inte blev...
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Stressade av de där berättelserna så lär ni bli det av nästa berättelse som handlar som sagt om att vara inlåst i klassrummet. Och det sätter igång på en gång.
Vi har varit inlåsta i våra klassrum i flera dagar och våran lärare börjar bete sig väldigt märkligt. Dag 1. Vi hade just öppnat våra läsböcker och bläddrat till kapitel 8 när alarmen tjöt över våra huvuden. Ett rött ljus började blinka ovanför oss medan sirenerna tjöt i klassrummet. Och sen gled de metalliska luckorna för alla fönster och dörrar och blockerade utgångarna. Metallskydden hade installerats månaden tidigare utifall en nödsituation skulle utbryta på skolan. Till exempel en skolskjutning. De andra eleverna fick panik direkt vid sina bänkar. Hör på klassen, jag är säker på att allting är lugnt. Det är förmodligen bara en övning, sa läraren med tanke på att vi haft flera övningar tidigare. Mr. Hansson höll upp sina händer i ett försök att lugna klassrummet. Precis när han tänkte öppna munnen igen så kom en kvinnas förinspelade röst ut i högtalarna. Nivå 3 smittad. Funnen i den södra sidan av skolområdet. Nedstängningsprotokollet är i full effekt. Isolationsprotokollet är i full effekt. Och nej, sa läraren som helt plötsligt såg väldigt blek ut. Och greps av panik själv. Dag 3. Jag puttade min knäkt över schackbrädet för att ta Patricias ton. Hon stack ut tungan som reaktion när jag plockade bort den från schackbrädet. Jag flinade och förde till saltkex in i munnen. Mr Jonas hade sagt att vi inte skulle vara här inne mycket längre till. Det tog förmodligen bara smittskyddsinstitutet ett tag att sätta alla i karantin för att lokalisera smittan och få det under kontroll. Vi hade tillräckligt mycket snacks för att hålla en dag till eller så. Och det har varit svårt att rationera ordentligt när allting man har är salta kex, lite godis och tuber av smält ost. Men trots allt höll vi hoppet och modet uppe, vilket var allt vi egentligen kunde göra. Vi höll oss positiva för stunden. Dag 5. Klassrummet började stinka ordentligt nu. Vi hade placerat ut en hink i hörnet som alla kunde göra sina behov och gå på toa i. Men det hade blivit överfyllt och det började bli riktigt äckligt. Maten tog slut igår kväll och min mage kurrade av hunger. Men jag gjorde mitt bästa för att ignorera det. Jag hade inte lust att spela schack eller läsa något mer. Så istället vilade jag vid min bänk så mycket jag kunde bara för att få tiden att passera. Jag hoppades att när som helst nu skulle jag vakna av att dörrarna och fönstren öppnades och de skulle säga åt oss att vi kunde åka hem. Jag saknade mina föräldrar. Mr Jonas började tappa sitt lugn också. Hittills hade han hållit sig ganska lugn för att se till så att vi alla höll oss lugna också. Men hans ögon började nästan se vilda ut nu. Och han fortsatte gå fram och tillbaka i rummet och prata med sig själv. Och några gånger hörde han svära för sig själv så tyst han kunde. Och sen återgå till att be böner medan han gick runt i klassrummet. Och jag hoppas verkligen att vi tar oss ut snart. Dag 8. Bank, bank, bank. Ett bankande ljud kom från andra sidan klassrummet och väckte mig ur min vila. Bank, bank, bank. Jag höll mig stilla för att inte visa uppenbart att jag vaknat till och öppnade mina ögon tillräckligt mycket för att se våran biologilärare smälla en av stolarna mot dörren. Om och om igen. Bank, bank, bank. Höga smällar. Han höll verkligen på att tappa det nu. Släpp ut oss härifrån, skrek Mr Jonas medan han kastade stolen åt sidan. Jag kan inte göra det här. Smittan är fortfarande aktiv i byggnaden och vi har spärrat av alla påverkade områden. Men ni måste fortsätta vara isolerade för er egen säkerhet, sa robotrösten över högtalarna. Han rabblade ur sig en bunt av svordomar mot kameran som var placerad bredvid dörren uppe i taket. Några av killarna i klassen började också bli aggressiva. Flera slagsmål hade utbrytit de senaste dagarna. Det kändes som att vi sakta allihopa blev djuriska och evolverades baklänges. Som djur i zoo som drabbats av hunger. Vi behövde ta oss ut, annars var jag rädd att någonting hemskt skulle hända. Dag 10. Vi har alla gått på en diet av kranvatten de senaste 5 dagarna. Och jag kände mig yr så fort jag ställde mig upp från min bänk. Rummet började snurra och jag svimmade nästan. Men jag var tvungen att hålla mig vaken med all min viljekraft. Jag började bli rädd att om jag skulle svimma skulle jag bli uppäten av mina klasskamrater. Som ett gäng hungriga hyenor på en gasell. Jag såg framför mig hur de skulle fästa på mig på klassrumsgolvet. Det lät galet när man sa det högt, men när jag såg mig runt i klassrummet och såg allas hungriga ansikten så tyckte jag inte att den här rädslan var alldeles för långsökt. Miss Jonas hade inte sagt ett ord de senaste 12 timmarna. Han satt bara vid sitt skrivbord och karvade in någonting i träskivan med en bred kniv. Och för första gången sen vi blivit inlåsta idag så tänkte jag att vi kanske inte skulle klara oss ut ur det här levande. Tänk om vi alla skulle dö i det här klassrummet. Jag hängde ner mitt huvud mot skolbänken och började gråta. Dag 13. Mr Jonas, sluta, grät Micke ut. Förstår ni inte? Vi måste göra det här. Vi behöver mat. Det är överlevnad. Det är överlevnadskunskap. När flocken lider och måste äta så vänder de sig mot sin svagaste medlem. Det är enkel biologi. Överlevnad av de starkaste. Mr Jonas hade sina händer runt Tims nacke och kramade så hårt så att pojkens ögon såg ut som de skulle flyga ut ur skallen när som helst. Tim vred och vände sig under honom, men han var skör och förvånansvärt liten för sin ålder. Micke lyfte upp en lampa från skrivbordet bredvid och höjde den ovanför sitt huvud. Visste Jonas, sluta nu. Tvinga mig inte att göra det här. Men läraren lyssnade inte alls. Han var långt borta. Hans ögon glittrade med fröjd och dregel droppade ner från hans mungipor som att han dreglade över en festmåltid. Jag hoppade upp på fötter samtidigt som Micke smällde ner den stora lampan över Mr. Jonas huvud. Den krossade sig i bitar samtidigt som den slog i hans skalle och knockade ut läraren på golvet. Jag hjälpte Micke att putta bort hans kropp från Tim. Den stackars ungen kippade efter luft medan tårar rann ner för hans kinder. Du är okej. Det är okej. Du är okej, sa Micke medan han klappade honom på ryggen och försökte lugna ner honom. Men plötsligt kom ett skrik som av ett vilddjur och vi såg Mr. Jonas komma som flygandes genom luften. Han hoppade över sitt skrivbord där vi placerat honom och plogade in i Micke. De båda drände ner i golvet och gled över kaklet. Men Mr. Jonas fick övertaget och började drämma ner sin armbåge om och om igen i Mickes ansikte tills blod kom från hans näsa och mun. Jag hörde bara brus i mitt huvud. Jag tänkte inte. Jag bara agerade. Jag böjde mig ner mot golvet och plockade upp en glasskärva från lampan som krossats. Fattade tag i Mr. Jonas långa hår och drog hans nacke bakåt. Sen drog jag glasskärvan över hans strupe så hårt jag bara kunde. Jag har aldrig sett så mycket blod förr. Det forsade ut som ett vattenfall över hela Mickes bröstkorg. Och Mr. Jonas föll ner på sin sida en sista gång för att aldrig kliva upp igen. Jag stirrade ner på mina bloddränkta händer. Och jag kände ingenting. Ingen ånger. Ingen rädsla. Bara brus i mitt huvud. Helt plötsligt gnisslade metallen till och började öppna upp sig över fönster och dörrar. Karantänen har lyfts. Var god och fortsätt med era vanliga scheman. Karantänen har lyfts. Den kvinnliga robotrösten ekade och den kändes distant och främmande nu. De andra eleverna samlades runt mig och bara stirrade ner av poolen med blod vid våra fötter. Och jag tror det var hungern som talade. Men en del av mig ville nästan veta vad det smakade. Jag tror de andra tänkte samma sak. Men som tur var, innan det hann hända, så klev en man i kostym in i klassrummet. Hallå klassen, log han, medan hans kristallvita tänder sken under LED-lamporna i klassrummet. Innan vi hann säga någonting kom en stor grupp av vuxna i overaller in i klassrummet. Några av dem började ta bilder och dokumentera allting inne i rummet. Och andra började direkt städa upp scenen av Mr. Jonas. En man med grått hår kom in med en stor låda och placerade den på lärarens skrivbord. Han öppnade upp locket och inuti låg massa färsk frukt och granola bars som han började ge ut till alla elever. Vi slukade allting han gav oss. Och jag började känna mig mänsklig igen efter 2 bananer och 4 granola bar. De smakade som himlen, som söt räddning. Mannen som först kommit in med de blänkande vita tänderna väntade med att tala tills vi alla hade ätit upp och lugnat ner oss. Jag vet att det har varit några långa 13 dagar hörrni. Och vi uppskattar att ni alla har härdat ut. Jag har meddelat allas föräldrar och ni får nu åka hem. Jubel bröt ut i klassrummet medan alla skrek av lycka och började dansa och krama varandra. Till och med Micke, som var täckt i blod, dansade runt extatisk. Ni kommer alla få åka hem, men först kommer vi bara behöva göra en kort intervju med er alla separat om vad ni har upplevt i klassrummet. Vi kommer förbereda kuratorns kontor. Och jag och Mr. Moses här kommer ta in er en för en så att ni kan ge vittnesmål om vad ni upplevt under er isolation. Vi alla nickade och gick med på hans krav. Vad som helst, bara vi fick åka hem härifrån. Mr. Moses, mannen med det långa gråa skägget som gett oss frukten, tog in oss i kuratorns kontor en efter en. Och vi alla babblade på om vad som hänt till han och mannen med de fina tänderna. När jag gav mitt vittnesmål var jag fortfarande avtrubbad. Till och med när jag beskrev hur jag dödat Mr. Jonas så kände jag ingenting. Det var inte förrän jag fick komma hem samma kväll som jag bröt ihop och började gråta Så fort jag var i min mammas armar så grät jag tills jag inte kunde längre. Sen åt jag mer mat än jag någonsin gjort tidigare i mitt liv. Jag skyfflade ner pasta i min mage tills det kändes som den skulle explodera. Det var en underbar känsla att få vara mätt, att få vara mänsklig igen. Flera år passerade och jag gick nu på universitet när jag fick höra från andra elever på skolan att det hade läckt att det jag och min klass gick igenom var ett topphemligt experiment som regeringen utfört. Det hade aldrig funnits något virus eller någon smitta. Det hade varit ett experiment för att se hur den artificiella intelligensen och skyddet som installerats på skolan skulle agera om en nödsituation inträffade. Men det hade på något sätt blivit ett socialt experiment att se hur länge vi skulle kunna uthärda innan någon blev mördad och flera skadade. För att testa gränserna av normala civila personer under otrolig press. Bara utifall det skulle vara problem med kodningen i den artificiella intelligensen. Och det här scenariot blev verklighet någonstans där det användes. Och när jag hade dödat Mr. Jonas så hade det avslutat experimentet. När jag fick höra det här så blev jag illamående. Sen blev jag rasande och äcklad i flera veckor över vad jag utsatts för. Jag var okej nu dock. Ni förstår, Tim må ha varit liten för sin ålder. Den svagaste av våra klasskamrater. Men han var också ett geni. Han hade alltid varit väldigt duktig med datorer. Och blev bara duktigare när vi tog oss vidare till universitetet. Och när han fick reda på allting jag visste. Så lyckades han lokalisera Mr. Fina Tänder. Och Mr. Moses. Som utförde experimentet på oss. Och nu har det gått 6 dagar. Och varje gång de skriker eller bankar på dörren med en stol, fortsätter jag bara att le. Det är ett litet experiment några av jag och mina gamla klasskamrater utför. Och det kommer sluta när någon av dem blir mördad eller allvarligt skadad. Kanske.
Och där var Storytime slut för idag. Jag hoppas ni tyckte om det här lilla specialavsnittet med 2 väldigt olika teman. Om ni tycker om podden, glöm inte att slå på notiser där ni lyssnar på den så ni inte missar nya uppladdningar. Men det sker varje måndag. Och med det vill jag tacka för att ni har lyssnat idag. Vi hörs nästa gång. Hej då!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.